Men ska vi dundra igång det här eller?
Mm. Vi gör det moleriskt.
Vad betyder det?
Det kanske är det moleriska avsnittet. Ja, men när man beskriver någonting så som du sa på ett liksom bildligt sätt.
Du är så jävla konstig idag, för ibland imponerar du så jävla konstig.
Jag kan inte hitta Zencasters gamla.
When you least suspect it så bara hypotenusen ur kvadranten, den fixar jag hemifrån.
Ja. Vi ska ju också säga att jag blivit räddad x antal gånger med redigeringsknappen av Hampus dock.
Ja, nej, Hampus, vi vet ju att Hampus är hjärnan och du är musklerna, men liksom, det är därför det är förvånande när du hittar på roliga saker.
Ja, men det är, man ska aldrig kolla upp någonting jag säger, och jag har ju väldigt, det är väl någonting jag har i den här podden fastställt, att min fallhöjd är otroligt låg.
Mm.
Och det trivs jag i. Nej, men Leonard har ju liksom Mårten Gåshöjd på sin fallhöjd i den här podden.
Mm. Men du kan liksom ramla och slå dig utan att du känner...
Nej, men jag har ju försökt fastställa, alltså, eller försökt. Det har utkristalliserat sig under avsnittens tid att ni, eller liksom Leonard är ju någon form av, vad heter hon, den här Katrinis, hon den här jävla pilbågstjejen.
Katrinis.
Katrinis, den här, och jag är... Men skitsamma, pilbågsbruten som springer omkring och försöker döda mig. Och jag försöker liksom undkomma de här, ducka de här liksom pilarna. Men det har ju framgått av de som lyssnar att fallhöjden är tröskelhög.
Ja, det är fan mattkantshög.
Kör nu för fan.
I don't know, I don't really feel it, I'm sorry. It's not my kind of thing. I prefer the old one.
They've took away everything that Leeds stands for.
Man ser det, ett nytt klubbmärke i helgen. Din spontana reaktion på det?
Ja, det är några jävla bakåtsträvare där på kansliet som har...
It's sleek, it's clean, it's immediate, and it's something really stands
for. This new badge represents what Manchester City is. I, for one, I'm going to leave these offices and go straight to a tattoo parlor, and I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is.
Hej och välkomna till avsnitt 43 Beyond the Badge podcast. Vi ska försöka göra det moleriskt och med låg fallhöjd från min sida idag, Leonard. Vi tar oss an Hull.
Ja, det gör vi verkligen. Hull City AFC ska man ju egentligen säga. Annars blir supporterna arga, men det kommer vi väl komma till. Jag vill bara fastna där. Vi pratade lite bakom kulisserna nu alldeles nyss om att man blir ju liksom, du är en sån tvetydig karaktär, David. Du har liksom två ansikten, för å ena stunden vet du inte vem Ronaldinho är, och andra stunden använder du ord som molerisk, och man blir bara, vad helvete är det för ord? Så det är kul att du svänger dig med sådana uttryck som jag absolut inte har en aning om. Så du fortsätter imponera.
Mm.
Det är härligt.
Jag blandar högt och lågt, och vad säger man, den låga förväntningens rasism fortsätter att koka, stormkoka.
Tydligen.
Ja, det är härligt tycker jag. Jag tjatar ju om, och man hatar ju folk som tar bort sociala medier, så jag ska inte tjata om det, men jag har tagit bort det så jag har inte riktigt koll, men det har röstats på Twitter har jag förstått.
Mm. Vi kom väl överens i vår lilla trojka här om att vi skulle rösta fram det här avsnittet, för vi orkade inte bestämma själva. Och då satt vi oss ner och tog ut fyra engelska alternativ. För av någon anledning så dras ju vi svenska fotbollsfans till England ganska mycket. Och alternativen som var, det var ju Hull City, Newcastle United, West Ham och ditt kära, inom citationstecken, Sunderland.
Mm.
Men vi får aldrig göra vårt Sunderland, David.
Nej, vi försöker. Vi liksom trugar och trugar.
Mm. Och det är liksom inte bara du och jag som vill göra Sunderland, det är även Hampus som vill.
Men kom de sist liksom, eller?
De kom sist.
Oj.
Ja, du ser. Så det här Sunderland till I die, det är inte så representativt för oss svenskar, tror jag.
Varför tror du att Hull vann då?
Nej, men jag ville göra Hull, så jag var lite riktad i den här omröstningen. Jag skrev inom parentes vad respektive klubb skulle handla om.
Mm.
Och Sunderland skrev jag nog mys, tror jag. West Ham skrev jag, jag vet inte fan vad jag skrev det, men jag är minst intresserad av att göra själv. Mm. Newcastle skrev jag disco, och Hull skrev jag stök. Och stök verkar ha varit det vägvinnande ordet.
Men Leonard, jag vill minnas att när vi träffades första gången och ritade upp en liten sån här avsnitts... de 10 första avsnitten, var inte West Ham med och liksom...
uppe bland jo. Topp 10.
Ja. Jo, det var de. Bra minne där, Hampus. Jo, det var de av anledningen att det är en tillräckligt stor klubb för att många ska känna sig attraherade av den, men också för att de har en ganska intressant symbolhistoria och klubbmärkeshistoria. Men med det sagt så tycker jag själv att den är ganska trist i förhållande till de här andra vi kunde rösta på den här gången.
Ja.
Men folket har talat.
Folket, ja, det ska ju också sägas att folket röstade ju jämt på Hull och Newcastle, så vi måste väl kanske göra Newcastle någon gång nu då också. Men folket har valt ut de två i alla fall.
Vad hette den där långhåriga jäveln som spelade i Newcastle?
Ginola.
Nej, jag tror att han var back. Det här får vi ta bort, det här kommer bli alldeles för liksom grunt, men jag tror att han var back långhårig strax efter Shearer, slutet på hans karriär där. Ingen aning.
Mm. En långhårig back, det är inte Philippe Albert du tänker på.
Jag kommer inte ihåg, skitsamma.
Nej, Colocini tänker du ju på.
Kanske.
Mm. Ja, stora fluffet, mitt back som var i Milan. Fabrizio Colocini och Deportivo La Coruña.
Instagram och Twitter, Beyond the Badge podcast, om ni vill ha bildligt stöd om den här, om det här som ska bli det moleriska avsnittet inte duger i ljudlig form, så finns det bildligt stöd på Beyond the Badge podcast. Leonard, vi har tidigare gett en liten bakgrundsmatig bild kring staden, kulturen och folket. Skulle vi kunna ta sats där idag igen?
Ja, men det kan vi väl göra. Framförallt är det nästan extra passande det här avsnittet, för det kommer vara ganska kontrastrikt om vi jämför stad och den korta glanssessionen som klubben haft också. Så det kan vi göra. Vi börjar väl med staden då.
Mm.
Och det är så här att vi säger ju Hull. Alla säger Hull. Man säger Hull i England också. Men faktum är att Hull är ju floden som rinner genom staden. Staden heter ju egentligen Kingston upon Hull. Och den har anor bak ända till liksom 1100-talet och ligger i... Det är så svårt där med liksom, var går gränsen för norra England? För det här är ju inte så högt upp som Newcastle och skotska gränsen, men det är ändå högt upp. Så vi säger lite ovanför... Ja, vi säger östra nordöstra England ligger här Hull, en hamnstad i alla fall.
Mm.
Och jag tycker det är lite spännande, jag fastnar i så här muppiga detaljer ibland, men jag tycker det är kul med det här Kingston upon Hull namnet.
Tror du att jag visste att det hette Kingston upon Hull?
Nej, det tror jag inte.
Nej, det är inte.
Vet du vad, och det är det jag kommer till, vet du vad, för det här är ju en namntradition som är hyfsat vanligt förekommande i England. Mm. Vet du vad Stoke heter egentligen?
Jag vet det.
Ja, du får jättegärna skina här då, Hampus.
Jag vet ju också vilka Stoke-on-Trents, eller vem Stoke-on-Trents största supporter är.
Vem är det då?
Robbie Williams, tror jag.
Robbie Williams, som för övrigt påstår sig vara den enda som har legat med två medlemmar i The Spice Girls.
Ja, enda. Är du säker på att det är enda?
Ja, han påstår ju det.
Ja, okej. Okay. Mm. Kul för honom.
Mm. Stoke-on-Trent.
Jo, och Stoke-on-Trent är liksom samma namntradition, att Stoke ligger vid floden Trent. Mm. Precis som, det här återfinns i Tyskland också, Frankfurt am Main, Frankfurt på Main liksom.
Mm.
Så det är bara en rolig parentes för någon som tycker det är kul.
Ja, jag tyckte det var intressant, det hade jag faktiskt ingen aning om.
Och om vi ska gå vidare med Hull, så är det ju absolut inte en engelsk metropol på något sätt. Det bor 259 000 invånare i Hull, vilket gör det till Englands 64:e största stad. Ett litet skitställe alltså egentligen. Och det som jag nämnde har ju varit en hamnstad, och som dessutom länge varit på nedgång. Och det här är ett hårt drabbat ställe av både arbetslöshet och fattigdom i England. Och jag kan tänka mig, utan att kolla upp det, att de orättvisor och de mödor som invånarna gått igenom här har nog tyvärr lett till ett ganska högt Brexit-röstande. Utan att ha kollat upp det ska jag tänka mig att det är så.
Mm.
För grejen är här då att en tiondel av stadens befolkning är arbetslös.
Mm, det låter inte så positivt.
Nej, alltså 9,8% av de här 259 000 invånarna saknar jobb. Och det är ett av landets högsta siffror. Sjätte högst arbetslöshet i landet. Högst har Blackpool med 12,2%. Och det har länge varit så här i Hull. Det är inte, en ny förekomst, utan det har länge varit så här.
Jag kan, om du bara, och jag bara får flika in här då. Så har vi Kingston upon Hull, leave, Brexit, 67,6%, remain, 32%. Så det var en ganska bra spaning av det.
Ja, nej, så är det ju, tyvärr, i alla fall, tycker jag i alla fall. Och sen finns det då en ytterligare aspekt i den här ganska dystra och mörka hamnstaden, utöver arbetslösheten, som har plågat den oerhört länge. Det är självmorden.
Oj.
Mm, för regionen Yorkshire och Humber, Hull ligger där och även städer som Leeds och Huddersfield ligger i Yorkshire och i Humber. Den regionen har i tabloider i alla fall, engelska tabloider, kallats för England's Suicide Capital.
Det är inte jättemånga grejer som de kan ta till sin kommunlogga och liksom vara stolta över, den här stan, verkar
det
som.
Nej, men faktiskt, det är, i ett av klubbmärkena så har vi en självmordssymbol sen, men det kommer vi till.
Intressant. Okej, okay, England's Suicide Capital skrev någon tidning.
Mm, The Sun tror jag var av alla äckliga blaskor. Men siffror, jag kollade upp det här då när jag läste det, och jag kollade inte upp det via The Sun, utan jag kollade upp på mer seriösa källor. Men siffror från 2019 visar att på 100 000 personer, eller snarare, förlåt, 100 000 män i den här regionen, så begick 20,6 av dem självmord det året. Så på 100 000 män begick 20,6 självmord. Och det låter kanske inte jättehögt.
Mm.
Men det är högst i hela England och Wales.
Oj.
Och ja, om man då jämför med London så är det 11,8. Och genomsnittet för England och Wales var 16,9. Så det är alltså 4 procentenheter, eller 4 personer högre då i Hull och Hulls region jämfört med landets genomsnitt.
Ja. Fortsätt, det här låter ju superdystert.
Ja, det är dystert. Och det här är då den högsta självmordssiffran i England sedan år 2000. Och jag nämnde ju män, jag sa inte personer, utan jag nämnde män. Mm. Varför då? Varför nämnde jag män? Jo, det är ju, alla begår ju självmord, tyvärr. Men det här tycker jag var häpnadsväckande statistik. För den största orsaken till att män under 50 år dör i England, det är självmord.
Oj.
Eller hur?
Jävla, vad sjukt.
Och jag vet inte hur det skulle se ut i Sverige. En sån överslagsräkning eller en sån jämförelse. Mm. Det har jag tyvärr inte kollat upp. Men 2019 var alltså 5691 självmord i England och Wales. 4303 av dem var män. Så 4303 av 5600 var män.
Men det är alltså, apropå självmord, det här med kvinnligt och manligt, så det är väl att män är liksom bättre på, inte bättre, alltså det är fel, men de tar till liksom starkare våld, så att säga, än vad kvinnor gör. Det känns som att kvinnor mer gör det för ett rop på hjälp, medan män gör det och går igenom det.
Ja, jag vet inte om det har med någon sån slags indirekt bestämdhet att göra. Det jag läst när jag gjorde researching för avsnittet är att det handlar mycket om att män inte vågar prata om sin psykiska ohälsa, och att det finns ett stigma kring mäns psykiska hälsa. Och inte bara i England utan i världen. Så det finns ju flera organisationer som arbetar med just det här, eller för att förebygga självmord egentligen, och inte bara för män utan för män och kvinnor. Och jag tänkte faktiskt slänga in det här, kanske lite överraskande för er, men jag blev lite illa berörd när jag läste massa hemska, jobbiga vittnesmål om familjemedlemmar som förlorat, personer som förlorat familjemedlemmar till självmord. Så jag tycker att vi kan uppmärksamma våra lyssnare på suicidezero.se. Och det är en organisation som faktiskt jobbar långsiktigt för att få ner självmordssiffrorna i Sverige. Varje år begår nämligen 1600 svenskar självmord i Sverige. Så man kan gå in där på suicidezero.se om man vill lära sig mer om det här och veta mer, vilket jag gjorde så sent som idag. Och man kan stötta dem ekonomiskt och bli månadsgivare om man vill. Det här låter som att det är supersponsrat.
Nej, men det här är jättebra.
Men jag kan lova att det här faktiskt inte är spons, utan jag kände bara, fan, det här borde vi ta upp när vi ändå pratar om skiten, för det är ju hemskt. Vi är alltså inte sponsrade. Jag kan med 100% garanti lova att Suicide Zero inte har en aning om vilka vi är. Så in där och läs om ni har behov av det, för det är nog bra.
Jättebra. Det kan jag verkligen... ja, men jättebra. Och jag kan pusha lite för Tobias-registret i en annan sån organisation som jag tycker att folk kan gå med i för att ställa upp för sina medmänniskor.
Mm.
Är du med i Tobias-registret?
Ja, faktiskt. Ganska nyanmäld. Nu låter det som att vi sitter och skryter här över vilka bra och trevliga människor vi är. Det här är inte stageat alls. men ja, faktiskt. För bara nu i år anmälde jag mig.
Kapitalist Hampus då?
Jag har faktiskt aldrig hört om det, tyvärr.
Tobias-registret? Mm. Ja, men jag tror att de har massor med olika. Det är väl dels att man kan donera olika liksom, saker, blod och organ och stamceller. Så att man gör liksom ett, så här, men ett swab-test och skickar in till dem. Och så ser de om de har någon på sjukan som behöver stamceller från dig eller din blodgrupp eller vad det nu kan vara. Eller något liknande, en njure.
Mm.
Då hör de av sig till dig och säger vi har en matchning här. Skulle du kunna tänka dig att donera?
Mm.
Och så får man svara ja eller nej på det. Mm.
Och det här med stamceller blev väl aktualiserat nu i början av året när det var någon 40-årig fyrbarnspappa som är helt superdöende i cancer om han inte får en matchning på stamceller i det här Tobias-registret. Då.
Mm.
Så då blev det någon hype. Det var så jag råkade uppmärksamma det och därför gjorde det. Så det är bra. Mm. Bra sak att hjälpa till med om man kan.
Jättebra.
Vi lämnar det och sen så, du nämnde Blackpool, du nämnde inte Birmingham, men jag brukar kolla på dokumentärer om knarkområden som BBC gör och då nämner de Blackpool och Birmingham många gånger. Har du varit i Hull-området, Birmingham, Blackpool eller där omkring?
Jag har inte varit i Blackpool. Det är ju så här bisarrt nog en så här sommar, nu blir det lite stickspår, men det är så här sommarresidens och sommarpartystad som är helt död och när det inte är sommar, när det inte är sommartryck liksom. Mm. Jag har inte varit i Birmingham. Jag planerar faktiskt en lite lösen resa dit med en nära kompis för att man ska kunna se Villa och Wolves och West Brom och så där. Men jag har varit i Hull. Jag har varit i Kingston upon Hull.
När?
Jag måste tänka, det här var alltså
hösten
2014. Jag åkte dit med en vän och en kollega, eller vi kan väl säga två vänner. Av den anledningen att vi klämde in två Premier League-matcher på en helg. Vi såg Everton, West Ham i Liverpool och sen tog vi tåget till Hull där vi såg Hull mot Tottenham.
Mm.
Och anledningen till det var att min kollega då, Fredrik, är väl typ Sveriges enda Hull-supporter. Så han var ju omåttligt taggad. Men plus att jag får ju skit för att jag sympatiserar med för många lag. Men jag vurmar ganska starkt för Hull, måste jag säga. Om jag har liksom... Jag har väl sjukt nog, slå mig inte, fyra lag i England jag känner lite extra för. Och Hull är ett av dem. Så det var en märklig vistelse där, kan jag meddela. Det är ett speciellt ställe.
De som håller, svenskar som håller på Hull i övrigt då, är det liksom sådana som pratar anstaltssvenska och liksom kan liksom ge en hurring till ungarna om de inte är tysta när det är speedway på sporten, eller är det sådana som du som bor i liksom Täby och bor i hus med platta tak och mycket teakmöbler och sådär?
Fan, vad hittar på mig. Men jag kan ju som sagt bara tala för min förra kollega då, och han kom från Rusksele i Norrland där det bor typ 27 personer. Och han var ganska få, eller är en ganska fåordig man.
Mm.
Och är väl typ vegan idag. Så han går emot din beskrivning ganska hårt där. Men det låter ju som att du beskriver den stereotypa Hull-invånaren. I alla fall nybilden av den. Men alltså, jag måste bara säga, när vi var där, det är ett bisarrt ställe. För vi tog tåget dit från Liverpool och då åker man förbi, man åker genom Leeds, man åker förbi Huddersfield. Ser lite fina saker. Och sen kommer man till den här tågstationen. Och mitt emot tågstationen ligger liksom en utblåst bingohall med typ fallfärdig så här neonskylt. Och vi hade ju en dag där. Vi hade inte någon aning om vad vi skulle göra förutom att kolla på den här fotbollsmatchen då. Så vi går till turistkontoret som ligger typ i tågstationen. Och så kliver jag dit lite stroppig och glad och bara yes, we're three Swedish guys here and we've never been to Hull. What should we do when we're here? What should we do when we're here? Och hon bara, den här extremt överviktiga och likbleka personen, tittar på mig, drar ner sina glasögon och säger you should see Humber Bridge. Aha, okay. What's Humber Bridge? Why should we see that? Well, that's the bridge where everyone tops themselves. Alltså, det är där alla begår självmord. Ja. Det var den rekommendationen vi fick från turistbyrån i Hull. Och stan var ju liksom, det var ju igenbommade fönster, igenbommade butiker, nedlagda. Det var ju deppigt liksom. Det var ett riktigt deppigt ställe, framförallt promenaden till arenan, för det var bara igenbommat allting.
Ja, det känns som ett blött täcke ligger över staden Hull och man får tankarna först till Sveriges motsvarighet till lika genetiska återvändsgränden Katrineholm, vars liksom största USP är att det är en timme liksom till Stockholm. I övrigt är det inte så mycket att göra där.
Ja, det är svårt.
Finns det någonting mer om staden Hull?
Mm, det gör det. Jag har faktiskt en rolig anekdot från när min före detta kollega Isabel Boltenstern var där. Vi jobbade tillsammans både på Discovery och på Viasat. Och när hon var på Viasat, då spelade ju Hull FA-cupfinal mot Arsenal våren 2014. Och då skulle hon åka dit och göra ett reportage, för vi sände ju den finalen. Och hon går in på en pub med sin fotograf och så ska hon beställa två stycken öl, tror jag, två pints. Problemet är att Bolton, som är en oerhört amerikaniserad person när det kommer till engelskspråkig kultur, håller upp två fingrar när hon beställer öl. Med något fel håll.
Okay.
Så till den här rakade 125 kilos mannen med hals- och nacktatueringar så gör hon ett sod-off-tecken till honom.
Inte det bästa man kan göra, kanske.
Nej, inte det bästa man kan göra. Och han tog det rätt bra. Han förklarade för henne vad det betyder. Men det hade ju liksom, hade du vill göra Hampus gjort det, då hade vi hade fått en glasflaska i halsen.
Han har fått skrapa bort oss med sked från inredningen där inne.
Exakt. Och en... Nu bara babblar jag på. Men en sista rolig detalj med Hull är att det enda stället i England med vita telefonkiosker.
Vet man varför de är vita?
Vet faktiskt inte det. Jag vet inte det. Jag bara fick det återberättat för mig av en annan gammal kollega när jag skulle åka dit. Som är liksom typ telefonkiosks aficionado och tågfetischist.
Och singel.
Ja, det är han. han tyckte det var häftigt att de är vita, då alla andra är röda. Så jag tyckte det hade en liten plats i det här avsnittet.
Det tycker jag också. Hull AFC bakgrund som klubb då? När liksom tar de fäste?
Klubben grundades tidigt 1900-tal, 1904. Men fick ju egentligen aldrig fäste. För att använda dina ord. För grejen med Hull är att det är en rugbystad. Det är rugbylaget som är störst där och till och med ganska framgångsrikt, om jag förstått det rätt. Så Hull City AFC liksom genomled ju ett helt 1900-tal utan att någonsin spela i högsta divisionen. Det var ju, och inte ens andra divisionen visste att de var där, men framförallt så frekventerade de ju då motsvarande League 1 och 2 idag, alltså tredje och fjärde divisionen. Inte en stolt fotbollshistoria och inte anrika fotbollstraditioner, för det är rugbyn, och än idag rugbyn, som är liksom det stora, the shit i den här genomdystra staden. Men de gick upp i Premier League för första gången någonsin 2008, och det gjorde de tack vare en väldigt karismatisk och egentligen inte särskilt bra tränare, har man förstått i efterhand, Phil Brown. Jag kan rekommendera att YouTube honom, för bara det är en
liksom, finns karaktär mycket. Eller?
Ja, det är en karaktär på alla dess sätt och vis. Han var en gång i tiden assisterande tränare till Sam Allardyce och hamnade i slagsmål med egna spelare, och sen här i Hull så har gjort ganska bizarra saker. Men det kan vi också återkomma till. Men när de då gick upp i Premier League för första gången så gjorde de det med profiler som, och nu får du se om du känner till någon här, och även du Hampus. Ian Ashby, Michael Turner, Nick Barnby, JJ Okocha och Dean Windass.
Vi kan göra så att Hampus svarar på vilka han tror att jag kan utav de här. Eftersom Hampus är den som känner mig bäst.
Ingen, men Nick Barnby undrar jag.
Jag känner igen både Nick Barnby och JJ Okocha, ska jag säga. Så jag skulle inte kunna placera någon av dem, men...
Nick Barnby är ju gammal engelsk landslagsspelare. Inte här då, han var ju tämligen avdankad när det här hände. Men han spelade i Liverpool och sådär. Och JJ Okocha, alltså Hampus, om du sitter på ett hotellrum i Malmö och inte har något att göra, YouTube JJ Okocha, så har du roat dig för 4 timmar framåt. Mm.
Tror du att din kommunistvän sitter och liksom vrider sig själv eller hugger sig själv i armen när vi inte riktigt har koll på Nick Barnby?
Du tänker på Jarlind?
Ja.
Ja, det tror jag definitivt att han gör.
Av 100 pers, hur många har koll på Nick Barnby?
Nej, det är inte... Det borde vara fler. Det borde vara Claudio Caniggia kompatibel. Men jag skulle säga 27. Alltså om vi då tar fotbollsintresserade personer.
Men du nämnde Dean Windass också. Var inte han som avgjorde kvalfinalen upp till Premier League?
Mm, han gjorde ju det. Hemmasonen och ja, rattfyllot också som han var, och drogmissbrukaren, och den då 39-årige statshjälten avgjorde kvalfinalen med det här panoramat. Windass to his right, Campbell to his left. Hull City's top scorer, Fraser Campbell. A slip
by Lewis Carey. Windass! Oj, jävlar. När man ser det här målet... Mm. Då, om man har man någon gång kört vad heter det,
suppricken?
Ja, men precis. När man kör på volley.
Just det.
Och man får ju en sån där träff i hela sitt liv. Resten får man liksom hämta i en jävla skogsstunga eller någonting. Exakt den drömträffen får ju han där precis utanför straffområdet.
I hans hemlags kvalfinal upp till Premier League för första gången någonsin. Ja, 39 år gammal dessutom. Det var väl, tror jag, hans sista match i karriären. Jag tror inte han följde med dem upp i Premier League. Så det är ju, det var ju rätt läge att få den där träffen, ja, kan man ju säga. Alltså.
Vart var vi någonstans nu då?
Jo, de har ju precis gått upp till Premier League då, tack vare mannen med namnet Dean Windass. Mm. Och väl uppe i högsta ligan så gör de ju, det här är väl en referens till alla som har spelat Football Manager någon gång, men så gör de precis som man själv har gjort 1000 gånger. När man överträffar förväntningarna och går upp i högsta serien med ett riktigt dassigt gäng utan pengar. Så det Hull gör då till hösten 2008 inför sin Premier League premiär, det är att de plockar på sig gamla, avdankade, billiga spelare i många fall från, som är överblivna från de något större klubbarna. Så de hämtar in den gamla Barca-brassen Giovanni från Manchester City. Den kringresande holländaren som typ var i Middlesbrough, George Boateng och Aston Villa, han kommer in, och fotbollsclownen Jimmy Bullard, som du också kan YouTubea, Hampus, om du har tråkigt på ditt hotellrum där.
Jag älskar Jimmy Bullard.
Man älskar ju Jimmy Bullard. Han kommer in också, och den här angolanska VM-anfallaren Manucho plockas in från Manchester United. Så det här ser ju inte jättebra ut på pappret. Boaz Myhill i mål liksom, och Andy Dawson som mittback. Det ser inte alls superbra ut. Men det blir en jäkla dundersuccé under den karismatiska och äldre Phil Browns ledning. Så halvvägs in på säsongen så är det ett tillfälle när Hull leder Premier League som nykomling.
Åh, jävlar.
Ja, det är okej, halvvägs. Jag tror att de leder typ 7-8 omgångar in. Halvvägs ligger de ändå någonstans i toppen, typ topp 6. Så det är ju Hull på allas läppar, och det var här jag förälskade mig i Hull, för det var ju ett jäkla rövarbanditgäng med bizarra spelarprofiler som knappt platsade i The Championship, och så var de bara svinhäftiga och släppte aldrig på gasen. De bara körde på liksom.
Risken med att värva såna här liksom försöka krama blod ur en sten av såna här gamla spelare, det är ju att ju längre säsongen lider, desto mer lider ju deras kroppar. Är det någonting man kan se som händer den här säsongen?
Ja, jo, exakt det. För på våren sen vinner de en enda match. Mm. Vilket gör att de håller sig kvar med en enda placering. De kommer på 17:e plats och håller sig kvar. Men den här perioden då, deras tidiga Premier League-period, de två första åren, innebär två ganska minnesvärda saker. För Giovannis fullträff mot Arsenal är ju, ja, det är något i hästväg alltså. Ja, och det kanske är det roligaste och mest minnesvärda från Hulls Premier League-era överhuvudtaget är nog Hampus favoriten Jimmy Bullards utskällning slash målgest av spelartruppen. Kommer du ihåg den, Hampus?
Absolut, ja. Alltså, det här...
Kan inte du berätta vad det gick ut på?
Jo, men det var han tränaren som han hade väl, tror jag, i... Han var så arg så att han tog inte in dem i omklädningsrummet någon gång, utan han satte dem typ ute på planen och så fick de sitta som små skolpojkar runt honom när han stod och liksom skällde ut dem efter noter och pekade med sitt stora långfinger. Och det tyckte ju Jimmy Bullard var hilarious, som den glada prick han är, väl?
Mm. Ja, exakt så. För det var ju... De låg under, tror jag, i paus bortom Manchester City på annandag jul. Mm. Med typ 5-1 eller 5-0 något i den stilen. Och han kör den där, skäller ut dem. Typ exakt ett år senare så gör Jimmy Bullard 1-1 borta mot Manchester City. Och då firar han ju på samma sätt, att han ställer sig som tränare och bara skäller ut allihopa en efter en.
Men det sjuka i det är ju också då att han, och att alla sätter sig runt honom, de måste ju ha snackat igenom det här i förväg också, här liksom, nästa gång jag gör mål, då kommer jag göra den här grejen, då vill jag att ni sätter er runt mig. Alltså det var inte bara Bullard själv som liksom styr upp det här kalaset.
Nej, alla är med på det.
Ja, den var faktiskt otrolig. Jag hade aldrig sett den här, apropå låg fallhöjd. Men det är som du säger, Hampus, de måste ju ha suttit i någon spelarbuss och sagt att råkar vi göra mål så gör vi den här.
Mm.
Men okej, okay, så att de har varit mediokra liksom, under hela 1900-talet, lyckas på något sätt ta sig upp 2008. Dean Windass får blåa liksom, registreringsskyltar efter sitt mål.
Mm-hmm.
Har vi någon liksom, storhet att prata om här?
Ja, men alltså, det är väl en storhetsperiod i relation till klubben och dess egen historia. För det här är ju storhetsperioden. När de går upp då i Premier League 2008 så inleds ju ett jojo-åkande mellan Premier League och Championship i en 10-årstid. De spelar 2 år i Premier League, de spelar 3 år i Championship, de spelar 2 år i Premier League. Och så håller på sig i 10 år. Men det är ju deras storhetsperiod. Och det säger ju väldigt mycket om klubbens status, men... För en som följde Hull då, vilket jag gjorde, så var det ju en väldigt rolig period. Jag kommer ihåg när de vann sin andra kvalfinal upp till Premier League. Och jag var ju helt salig, för det var så otroliga, då var det lite modernare Hull, men otroliga profiler. Min personliga favorit, Tom Huddleston och andra Tottenham-bekantingar som Jake Livermore och sen Nikita Zajelavic. Stökiga jäkla figurer på som de fick ihop på ett jäkla roligt sätt. Och det kulminerade då i min kollega Isabel Boltenstens resa till Hull då, när de spelade FA-cupfinal mot Arsenal 2014. Det är ju faktiskt helt sjukt att de gjorde det. Det under Steve Bruce ledning dessutom.
Mm, det är faktiskt jävligt starkt. Vi har pratat tidigare om Valencias icke-önskvärda ägare. Vi pratade om Vajas kvinnliga ordförande och sådär. Hur ser det ut på ägarsidan i Hull?
Ja, alltså... Hull har ju en ganska stor, säger man, diaspora om folk som inte har flyttat. Ett ganska stort egyptiskt community finns i Hull.
Mm.
Däribland ägaren Assem Allam. Han hade redan delar i klubben när de gick upp i Premier League, om jag har fått det här rätt nu. Men 2010 så köper Assem Allam upp majoriteten av Hull. Han och hans son gör det. Och till en början var ju det något som sågs på med ganska positiva ögon, för han var ju villig att satsa pengar i den här klubben. Ursäkta. Villig att satsa pengar i klubben och villig att spendera pengar för att hålla dem kvar i Premier League, för att etablera dem där. Men det här är ju då 11 år sedan, och mycket hinner hända på 11 år, för idag är ju hans ägandeskap näst efter Blackburns Venkis kanske det mest kritiserade i hela Storbritannien. Och det är ju ett drama som nästan framförallt har handlat om klubbmärket och om klubbnamnet faktiskt.
Oj, då kanske vi kommer dissekera senare då, eller är det någonting du vill?
Mm.
Ja.
Mm. Och jag har en fråga till dig innan vi går in på klubbmärket, men klubben spelar idag i League One, tredje divisionen. Nyligen spelade en svensk där. Vem då?
Jag chansar och jag är 78% säker på att det är Sema.
Nej, han spelar i Watford.
Då har jag inte en aning.
Sebastian Larsson.
Va?
Mm. Han gjorde ett år med Hull i The Championship innan han flyttade hem till Sverige och AIK. Sebastian Larsson.
Oh, fan. Mm. Ja, 78% är alltså inte så mycket i min värld att hålla sig fast vid. Vad tycker du om det här, Lionel?
Nej, men det är väl som vi varit inne på förr ganska många gånger när de här liksom riktigt klassiska, klämkäcka, hattglada ramsorna. Att det är ju mysigt i all sin utdaterade enkelhet, men jag kommer inte slå på det i och lyssna på hemma liksom. 2 av 5.
Mm. Hampus, tycker du att det här är starkt?
5 av 5.
5 av 5? Ja, jag tycker inte heller det här är superstarkt om jag ska vara helt ärlig. Det är någonting som för tankarna till, vad hette de här, inte med Alexandermorden ska jag inte säga, men de fick ju göra en pjäs med Lars Norén, fick de inte det? Jag är ute på djupvatten.
Jag vet inte.
Skitsamma, de fick göra någon pjäs i alla fall. Det här låter lite som att det är någon så här pedofilanstalt som har låtit... Ja, men du vet,
det skulle kunna vara Hall i Sverige, menar du?
Ja, men exakt, det är liksom, det är killar som tvingas göra någonting för att liksom inte sitta i sin cell. Och då får de sjunga den här låten som de har tvingats göra.
Ja, det kanske är ett, kanske det som händer på Hall anstalten.
Ja. Många gånger så pratar vi om hur stadsvapen ser ut. Finns det någon koppling till Hall här och deras stadsvapen?
Mm, det gör ju det. För som ganska många andra klubbar så spelade ju Hull City AFC med sitt stadsvapen som klubbmärke de första tiotal åren. Och
vad är det du ser egentligen där, David? Jag tycker att man ska gå in på Instagram och Twitter Beyond the Badge Podcast och kolla, för att här har vi en svensk variant av en klassisk sköld med 3 kronor i ett annat mer lodrätt format är det väl.
Mm.
Jag tycker att den är jättefin. Var det här de började spela med?
Ja, men det är ju stadsvapnet, det ser ut så där. Och det började de spela med. Och det är ju tyvärr, finns ju ingen svensk koppling mer än då den indirekta liksom religionskopplingen. För de här 3 kronorna representerar de 3 kungarna, de 3 konungarna är i Bibeln som vandrar mot Jesu födelse, alltså de 3 vise männen som följde stjärnan till Betlehem. Det är det de kronorna representerar.
Eftersom det här är det moleriska avsnittet, så ska jag för er som sitter utan internetuppkoppling i Katrineholm eller inte orkar gå in på Instagram eller Twitter, de här kronorna är exakta kopior, 100%, även om min procentsats är att diskutera, tagna ur Robin Hood-filmen med han som ligger och sover när han blir snodd på pengar där, räven eller vad fan är det?
Alltså, räven är ju Robin Hood. Prins John är ju ett lejon för fan.
Ja, vem är det jag menar då?
Du menar ju prins John.
Just det. Är inte kungakronan exakt som den han har på sniskan?
Nej, det är ganska likt faktiskt. Det är en bra spaning där.
Ja, producent Hampus får klippa in en bild och så får vi se hur jävla olikt jag är. Jag säger att det här är, alltså, det är 100%. Men förlåt, fortsätt med...
Ja, men jag vill bara testa era bibliska kunskaper här nu. För jag är ju inte stark på det själv, ska det ju villigt erkännas. Men... när vi ändå är här och snuddar. Mini-quiz. De 3 vise männen, vad hette de?
Kasper, Jesper och Jonathan. Länge sedan man sjöng den låten. Och det är Kasper och Jesper och Jonathan. Dun, dun, dun. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Det var väl någon som var... Nej, jag ska inte ens gå in i den här fällan. Nej, jag kan inte någon.
Okej. Okay. Alltså, ja, okej. Okay. Hampus?
Jag sitter bara och tittar på den här kronan och den är inte alls lik...
Den är exakt lik.
Mm. Jag kan meddela David att du hade faktiskt rätt på ett namn. Typ.
Jonathan.
Nej, för egentligen heter de Kaspar, Melchior och Baltasar. Men på svenska blir det Kasper, Melker och Baltasar.
Mm. Så jag var där och nosen då.
Ja, nej, bra. Du tog ju Kasper. Snyggt.
Jep. Okej, de spelar med stadsvapnet. Finns det något mer att säga om stadsvapnet?
Nej, egentligen inte.
Men de tar vid med ett nytt klubbmärke när då?
Ja, alltså det som händer sen är Hall har ju liksom haft drygt 10 klubbmärken genom åren. Men och vi kommer inte stanna vid allihopa för att nästan alla innehåller ju tigerhuvudet. Men det här tigerhuvudet gör entré i mitten på 40-talet. 1947 så började man använda en sköld i liknande form av stadsvapnet, men om en modifierad, med ett tigerhuvud i. En orange och svart sköld med en gapande tiger, helt enkelt.
Mm. Skölden tycker jag har någonting annat. Tigern lämnar ju mer att önska.
Ja, det är väl för att citera Fredrik Backman, det där är en tiger ritad av någon som aldrig sett en tiger.
Just det. Ja.
Men de valde ju då tigern då för att de redan vid den här tidpunkten kallades för The Tigers eftersom att de spelade i svart och orange.
Mm, sladdrig koppling, men okej.
Okay. Nej, men vadå, det är väl ganska många som du vet som spelar gulsvarta blir kallade för The Hornets, som Watford till exempel. Mm. Alltså, tigerrandig tröja, då blir man tigrar.
Mm.
Och den här...
Men jag tänker, mer tigrar är väl inte orange, är de det?
Jo.
Okej, okay, vi ska inte gå in på det. Jag tycker att de är lite gul... pissgula liksom. Skitsamma.
Ja, skitsamma. Och grejen är att det här lanserar ju då genom åren blir mängder med tigeremblem och tigerhuvuden. Men det vi kan stanna vid är det 1999 som är väldigt, väldigt orange och som då har de här tre kronorna uppe i topp, alltså de tre kronorna från stadsvapnet och
Höga Kusten.
Ja, precis. Självmordsbron. Ah,
okej. Okay. Jäklar. Men vadå, har de den för att hedra eller att det bara är en...
Nej, alltså det är det enda stora landmärket i Hall. Alltså en, och det är en maffig bro liksom. Den är ju fin. Den hade varit fin om det inte vore för att folk valde att begå självmord där. Så den är faktiskt med. Humber Bridge är med i klubbmärket i ett par år.
Om den första tigern lämnade mer att önska, så den här tigern, han mår ju inte bra.
Nej, han lämnar också ganska mycket att önska. Men jag tycker det tar sig sen när de går upp i Premier League. Då tycker jag det ser rätt bra ut helt plötsligt.
Vart hamnar vi då då? Vilket år är vi på här nu?
Ja, men då är det ju, jag kommer inte ihåg när de byter exakt, men det är några år före Premier League så tar de då skölden med samma form som stadsvapnet. Fast, ja, återigen, det är bättre om du beskriver vad du ser.
Men det är ju en katt som ser irriterad ut.
Ja, det är det faktiskt.
Av att någon har liksom varit och ryckt i, jag vet inte, stängt, dragit i kedjan han sitter fast i på sot. Och sen är det en girlang, eller vad heter det som går där längst ner?
Banderoll.
Banderoll kan man säga. Av typsnittet småstadskillar tatuerar under ankaret de gör på underarmen.
Ja.
Men det har jag aldrig sett förut, just den banderollen där det står The Tigers på.
Du har inte sett det här märket?
Nej.
Nej, alltså de hade det här i flera år då, och framförallt när de gick upp i Premier League. Så det här märket, där det står Hull City AFC högst upp och The Tigers längst ner. Lägg det på minnet, viktig detalj, både med namn och smeknamn.
Mm.
Det blir ju förevigat, det blir historiskt. Om man går upp i Premier League första gången och med den symbolen, då är det klart att supportrarna älskar det märket. Men ägare Assem Allam, nu kommer vi till honom igen, han älskar ju inte det här märket.
Mm-hmm. Vet man varför, eller vill det vara något personligt avtryck?
Han hade inget emot tigrar, han älskade tigrar. För grejen var att när han tog över majoritetsägandet av klubben då 2010, redan då hade han intentioner och planer på att byta både klubbmärke och namn.
Okay.
Och anledningen som du är ute efter, det var att han tyckte att namnet City var alldeles för vanligt och tråkigt och lätt att blanda ihop med andra lag. Vad är det för skillnad på Hull City och Manchester City? Vad är det för skillnad på Hull City och Leicester City, mm-hmm, och så vidare. Så därför ville han rebranda klubben, döpa om den till Hull Tigers.
Okej. Okay. Det är ju ett lite mer tydligare svung i det, även om jag kan tycka att det inte gör så jävla stor skillnad, eller?
Nej, alltså, nej, som utomstående betraktare så kan det ju vara lätt att känna just så, att vad gör det här för skillnad? De kallas ju redan för The Tigers och det står The Tigers i skölden. Vad kan det göra för skillnad?
Mm.
Ja, det gör åt helvete skillnad, kan jag meddela dig.
Vad säger supportrarna här då?
Jo, men när han lanserar den här idén och den offentliggörs så kliver man ur huset i Hull. Och det blir supporter och protestorganisationer, och den själva organisationen, den stora, största, kallar sig för City Till We Die. Och den grundas ju då enbart för att försvara klubbnamnet. Och protestlistor skrivs och demonstrationer hålls, och liksom de barrikaderar träningsanläggningen och kontoret och allt möjligt. De vill i helvete inte kallas för The Tigers.
Mm.
För, eller jo, de vill kallas för The Tigers, men de vill inte officiellt heta Tigers. Och jag håller inte med om i sin ilska, för den kan ju tyckas vara överdriven. Men håll med mig om att Hull Tigers känns ju väldigt mycket mer ishockey än fotboll. Hull City AFC är ju i alla fall fotboll.
100% enig, absolut.
Och anledningen till att Assem Allam då vill ha Tigers, inte bara att City är tråkigt, det är ju att han tänker på den asiatiska marknaden. Tigern är ett väldigt lätt gångbart internationellt djur, det är en väldigt etablerad symbol i Asien. Om vi heter Hull Tigers, då kommer vi verkligen sälja på den marknaden. Och det här vänder sig ju supportarna också mot. Hallå, vi bor i liksom en självmordsstad i nordöstra England. Vad har vietnamesiska supportarna med det här att göra?
Mm.
Så det finns ju en, vad ska vi säga, intressekonflikt även där. Utan det handlar mer, tänk på oss, tänk inte på dem.
Men man får gissa att Assem Allam, han har inte så mycket prestige i det här, utan han lägger ner det här, ber om ursäkt och går vidare.
Nej, han skiter i demonstrationerna. Han går vidare till engelska fotbollsförbundet, the FA, och ber om att, man måste ju få deras godkännande när det gäller sånt här. Så han ber om att förändra både namn och klubbmärke. Nu är vi då framme på 2013 typ. Men han får avslag på namnbytet, för The FA anar ju liksom, de anar ju ugglor i mossen. Det här kommer inte bli bra om vi inte gör som supportrarna vill. Mm. Så de går med på att klubbmärket får bytas, men de går inte med på att namnet får bytas.
Okay.
Och Assem Allam då, modest som han är, han går ut i medier, alla medier som finns, och säger att om jag inte får igenom det här namnbytet, då kommer jag sälja klubben. Jag kommer inte att investera en krona mer i det här, eller ett pund mer i det här. Jag vill bara bli av med klubben, för jag är inte intresserad av det längre, om den inte får heta Hull Tigers. Men det här att FA sa nej till namnbytet, det blir ju en seger för City Till We Die, kan man ju lugnt säga.
Ja, verkligen. Om man ser ur Assem Allans liksom inrökta egyptiska glasögon, så kan jag ju förstå honom, att han pumpar in pengar, tid, engagemang, absolut, jag är supporten också, men om han då, att inte få igenom den viljan han har när han äger en klubb, om man tänker sig, för det känns som att många som köper klubbar tänker att nu äger jag det här, nu får jag göra vad jag vill, fast det är en rätt stor alltså mellanrummet däremellan är ju rätt stort. Att det blir ett uppvaknande för alla. Och att det då verkar vara så att det blir hot om att jag lämnar om jag inte får som jag vill.
Mm.
Det känns ju, alltså att så många rika, ändå framgångsrika entreprenörer inte har den insikten förvånar mig varje gång, tycker jag.
Jo, nej, men de är ju, det är liksom larger than life-karaktärer, de här människorna. De är större än alla andra. Det är ju viktigt. De är viktigare än alla andra. Deras vilja är... Och sen är det ju lite... Alltså, de har ju köpt klubben. De äger klubben. Då borde man få göra vad man vill. Mm. Eller? Men det är ju annorlunda när det handlar om fotbollsklubbar. För supportrar äger väl en klubb också på sitt sätt.
Ja, det är någon form av allemansrätten på något vis.
Ja, men precis. Men trots supportrarnas protester... så genomförs ändå ett klubbmärkesbyte utan att fansen ens rådfrågas. Och han är ju, alltså Alam gör ju allting för att få sin vilja igenom. Så klubben heter fortfarande Hull City AFC. Men som du kan se och som våra lyssnare kan se på Instagram och Twitter, så har ju namnet då försvunnit ur klubbmärket 2014.
Mm. Det är bara en liksom sköld, tiger och årtal i botten.
Ja, precis. Namnet hade plockats bort och supportrarna blev vansinniga. Och här tänker jag mig att Hampus lägger upp en riktigt härlig kavalkad med protestbilder på Instagram och Twitter.
Ja, de hade till och med liksom slängt ihop halsdukar de kör på match där för att protestera. Mm.
Men det är ju som jag kan känna igen mig i en av de här bilderna. Det är den där gigantiska banderollen när de marscherar där på gatan där det står Hull City AFC, a club, not a brand.
Mm.
Det köper jag in mig på, faktiskt.
Mm.
Men det som händer här då också är att säsongen 2014-2015 så har ju Hull kommit tvåa i FA-cupen. De har fått sin första Europa-biljett någonsin. Men de lyckas inte kombinera Premier League-spel med Europa-spel. Så de åker ur Premier League då våren 2015. Och det här blir ju någonstans dödsstöten för det projekt som Assem Alam har hållit på med.
Mm.
Han får inte byta namn på sin egen klubb. Supportrarna hatar honom och klubben spelar inte längre i Premier League. Varför ska jag ens bry mig? Så istället för att sälja klubben så skiter han i det. Han investerar inga pengar i det. Han säljer spelarna billigt för att han säljer spelarna till de som bjuder för att få de pengar han vill ha. Investerar så lite som möjligt för att spara för att hålla i sina pengar, och sen låter han klubben sakta och långsamt förmultna. Och förra säsongen kom ju Hull sist i The Championship och nu spelar de i League One.
Mm.
Så det har ju blivit en ganska tragisk utveckling på det här, tragisk idrottslig utveckling. Men supportrarna är faktiskt, de är ju inte glada att Assem Alam är kvar, men klubbmärkesmässigt är de glada för de har ju fått tillbaka namnet sen 2019.
Men det är ju någon form av glädje i den här smolket. Hänger han kvar eller drar han?
Nej, han är kvar och egentligen sköts för klubben av hans son nu. För jag tror att han är ganska sjuk själv. Assem Alam, han är ju en ganska gammal man vid det här laget.
Mm.
Så jag vet inte hur mycket han rör vid spakarna. Men får du fortfarande hans familj som äger klubben liksom.
Okej, och idag så har vi det klubbmärket vi ser på Instagram och Twitter nu. Med där det står Hull City högst upp.
Mm, sen 2019. Mm. Det, då är namnet tillbaka till fansens stora glädje.
Mm.
Jag har ju bara lagt till en liten bonus här. Det är kul att titta ut över världen när vi ändå pratar om tigrar. Och jag är ju alltid här top of mind, så jag glömmer ju alltid massa saker. Men när det kommer till tigrar och klubbmärken så finns ju The Strongest i Bolivia.
Just det, de har man ju koll på.
Och sen hockeylaget Brynäs, deras gamla, det var ju aldrig ett officiellt klubbmärke, men det var så här, tilläggsmärke, Brynäs Tigers.
Ja.
Men David, inte ett avsnitt utan ett quiz.
Nej.
Jag tänkte quizza dig på Sebastian Larsson.
Oj, herregud.
Mm. För det är nämligen så här att Southamptons spelare James Ward-Prowse dundrar in frisparksmål den här säsongen. Och det är tydligen så att han är den spelare i Premier Leagues historia med best ratio, antal frisparkar och mål.
Mm.
Och tvåa på den här listan är Sebastian Larsson.
Oj.
Så näst bäst frisparks ratio i Premier Leagues historia är Sebastian Larsson. Och nu ska du få två frågor av mig.
Ja.
Ett. Hur många frisparksmål gjorde Sebastian Larsson under sina år i Premier League? Det är första frågan. Andra frågan är, vilka tre spelare har gjort fler frisparksmål än honom?
Vi börjar med första frågan här nu. Hur många mål har han gjort frisparksmål i Premier League?
Mm.
Slog inte han alla när han var i Sunderland och här jag också?
Jo då.
Där var han ju tag. Jag får chansa på, det är fan ett gäng matcher. Jag säger 12. Det är generös.
Ja, och alltså det är ju fel med guldstjärna. Han gjorde 11 mål. 11 frisparksmål.
Okej. Okay. Vad var den andra frågan, sa du?
Andra frågan, och det här är ju helt sjukt. Ta in det här.
Mm.
Vilka tre spelare har gjort fler frisparksmål än Sebastian Larsson i Premier Leagues historia? Det innebär ju att Sebastian Larsson har gjort fjärde flest frisparksmål i Premier Leagues historia.
Ja, det är sinnessjukt. Man tänker ju direkt, eller jag, på kanske Beckham.
Rätt! Han har gjort flest. 15.
Mm. Tvåa. Vad fan kan det vara? Ronaldo, men han var för kort. Nej, jag får säga Ronaldo ändå.
Ronaldo är delad fyra med Sebastian Larsson. 11 mål. Du är liksom alltså, väldigt...
Det här skulle jag ju vilja att min pappa lyssnar på om han hörde så han blev stolt på någonting. Det här är ju fan sinnessjukt. Jag är stolt över mig själv här.
Frisparkarna kan du tydligen.
Det måste ju vara någon jävla soppa som man liksom som har gnetat på.
Jag kan med ledtråd är att ingen norm är sopor. Den ena mer känd än den andra.
Jag säger Robbie Fowler. Jag menar som han har slagit en frispark i sitt liv.
Robbie Fowler är fel. Uh-huh. Tvåa och... Delad tvåa för mot lika många mål. 12 stycken. Thierry Henry och Gianfranco Zola.
Det är ändå starkt av Bissen att...
Det är ju sanslösa siffror. Och då sitter man ju och undrar varför i helskotta Zlatan tog alla frisparkar i landslaget när han hade Sebastian Larsson.
Mm. Faktiskt.
Men så kan det vara.
Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Roligt som vanligt. Leonard, vad kommer vi ta oss an nästa gång vi hörs? Vet vi det?
Ja, men det är ju Newcastle som fick lika många röster som Hull.
Vad har vi top of mind på Newcastle?
Alan Shearer.
Vad hette han backen jag mumlade om i början här?
Fabrizio Colocini. Men under det här avsnittets gång så kommer jag tänka på att det skulle kunna vara Jonas Gutierrez också. Han hade långt hår och spelade ibland ytterback.
Mm. Nog om detta. Tack som sagt för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt trevlig vecka. Hampus och Leonard, tack för det här idag. Vi ses snart. Ha det bra. Hej.
Hej, hej, hej.
Hej, hej.
Just det, jag har ju aldrig haft så. Dels så spelar vi in det här nära helgen och med sämre självförtroende än någonsin i och med att vi har spelat in det här. Mitt självförtroende är liksom i härlarna efter att vi har spelat in det. Men också för att jag på skolan där jag jobbar så gick jag upp och hade lektion. Varpå en elev säger till mig, frågar mig så här, du vet, pekar på sin skärm, dator som hon sitter och jobbar på. Och jag vill säga, vad är det? Vill du ha hjälp? Nej, men kom och kolla typ så här. Och då är det någon turkisk hårtransplantationssida. Hon bara, till dig? Jag bara, va? Hon bara, ja men om du har dåligt självförtroende liksom, om du vill se bra ut. Jag bara, va? Hon bara, ja men vadå, vill man inte? Alltså så här, man vill väl ha hår? Jag bara, ja alltså, det är klart att hade jag fått välja hade jag ju haft hår, men jag tänker mig att jag är värd lika mycket ändå. Var på hon, du vet, så här, du vet när man skrattar så att man, du vet, man spottar. Så med det självförtroendet ska jag ta mig ner till Hampus i Malmö. Hampus som dock har ett självförtroende av att liksom blivit uppringd av elitseriens liksom, lag som leder hela serien. Hampusligans bästa lag just nu. Så att det är två olika självförtroendesvärdar som möts i helgen. Ja. Men jag hoppas att vi ska kunna återkomma med anekdoter om hur den här helgen gick till i Malmö.